Jesus sa till sina lärjungar: tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna. Och på jorden ska hedningarna gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas dån. Människor ska förgås av skräck i väntan på vad som ska komma över världen, till himlens makter ska skakas. Då ska man få se människosonen komma på ett moln med makt och stor härlighet. När allt detta börjar, så räta på er och lyft era huvuden, ty er befrielse närmar sig. Han gav dem en liknelse. Se på fikonträdet och alla andra träd. När de börjar knoppas, då förstår ni av er själva att nu är sommaren nära. På samma sätt vet ni att när ni ser detta hända, att Guds rike är nära. Sannoliken, detta släkte ska inte förgå förrän allt detta händer. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Var på er vakt, så att inte era sinnen fördunklas av omåttlighet och dryckenskap och livets bekymmer. Annars överraskas ni av den dagen som av en snara, för den ska komma över alla som bor på jorden. Håll er vakna hela tiden och be att ni får kraft att undfly det som väntar och kan stå upprätta inför människosonen. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var det du, Kristus. Det ska komma en dag då vi med orden från Psaltaren 118 kan få säga: detta är dagen då Herren grep in. Låt oss jubla och vara glada. Detta är dagen då Herren grep in. Låt oss jubla och vara glada. Och det här kan vi få säga därför att stenen som husbyggarna ratade har blivit en hörnsten. Jesus, som vi får bygga våra liv på, som hela kyrkan har som grundsten och fundament, som trons fullkomnare och upphovsman. I hans namn är det som vi samlas här idag till gudstjänst. I hans namn så får vi dela liv, tro och gemenskap. I hans namn så får vi också samlas idag, bland annat för att sända iväg mig. Jag heter Johannes Tirén. Jag vill särskilt säga välkommen till dig som lyssnar på det här på webben. Kul att du är med och tar del av detta, delar ordet med oss denna min avskedspredikan i EFS-kyrkan i Östersund den andra advent 2017. Guds rike är nära. Det är på många sätt Jesu programförklaring. Initialt, precis i början i Markus evangeliet, så berättas att Jesus vandrar omkring i Galileen och undervisar, och han säger: tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Jesu programförklaring då, och den är också fullt giltig idag. För Guds rike är nära. Det här är inte bara en teori. Det är inte bara ett tankespöke eller för den delen ett fromt ideal, eftersträvansvärt, något att sikta mot, utan Guds rike är levande, verksamt och nära. Det tar sig uttryck på olika sätt, men det kan bli synligt, i alla fall glimtvis, där tro och liv delas, där människor möts, överallt där Guds goda vilja blir synlig. Där är Guds rike också nära. Ja, rent av att vi kan se små bitar av det. Vi har dock ett löfte att vi ska få se riket fullt ut den dag då vi ser Herren ansikte mot ansikte. Guds rike är nära. Jag vet inte hur det är med er, men jag tycker mig kunna se det i mitt eget liv att Guds rike har varit nära på olika sätt. Jag hoppas att Guds rike får vara nära både genom mig och genom de människor som jag möter framgent och idag. Jag tänker på mig själv, det är lite svårt att låta bli det utan att bli överdrivet nostalgisk. Så är det lite drygt 20 år sedan som min familj flyttade till Östersund. Jag var en spoling på ungefär 16 år när jag kom in här i kyrkan första gången och har ju bevisligen med några omvägar runt om i världen blivit kvar. Och även sen jag slutat kommer ni kunna se mig och familjen här, så lätt blir ni inte av med oss. Det är 8 år sedan lite drygt sedan jag tillträdde min tjänst. Och det har varit en fantastisk resa på olika sätt. Några saker är väldigt gripbara. Det är många, det är nya medlemmar kommer in. Vi är fler som firar gudstjänst. Det stora bygget på Frösevallen. Insatserna som vi har fått göra till exempel gentemot Nepal och vårt, det arbete som vi får stödja där. Sådana saker som har fått ske där Guds rike varit nära. Alfa, ungdomsarbete, kyrka. Det finns så många bitar där Guds goda verk har fått bli synligt. Sånt som jag har fått se. Nya verksamheter har tillkommit. Vi har språkcafé, vi har tween. För att inte tala om det lyx och det merarbete som det innebär att vi har 2 grupper i barnkyrkan. Ty därtill är vi nödda och tvungna. Och det är också någonting att tacka Gud för. Det är helt fantastiskt att det får vara på det här sättet. Men sen är det också att, och det kanske framförallt får vända mig till de som har varit med längre än vad jag själv har varit. Vissa saker var ju mycket lättare för 20 år sedan. Det var lättare att ha överblick. Det var lättare att ha kunskap. Visst, det var färre människor, men det var också mer homogent. Och det är inte självklart något dåligt med det. Så några av oss sitter här och sörjer i alla fall delar av konsekvenserna som förändringarna de sista årtiondena har inneburit. Och det är okej. Vi får sörja det vi saknar. Det är helt acceptabelt att göra. Till de av oss som sörjer något eller mycket, det är okej. Vi får göra det. Och till de av oss som inte gör det, det är okej att sörja. Och det som sorgen visar på är ju tacksamhet över någonting. På samma sätt som när vi sörjer en människa så är det ju tacksamhet över ett liv som har varit, över en relation som betytt något. Eller tyvärr i de fall där en relation inte är som det fanns hopp om att det skulle vara. Men sorg pekar alltid på betydelse. Och därför, de av oss som inte sörjer, vad är det för något som har betytt? Vad är det för något som det finns tacksägelse och tacksamhet gentemot? Som är viktigt att hitta nya former för, men att fånga upp de elementa också idag. Se där en utmaning för oss alla. För var och en av oss gäller ju detta. Att om vi kallar oss Jesu lärjungar, om vi tänker oss att dela gemenskapen i himlen med varandra, så börjar övningen i gemenskap nu, i våra liv här och nu. Precis som Marie-Louise sa, detta är inte en perfekt gemenskap. Men det är ett perfekt tillfälle att öva sig gentemot det som ska komma, gentemot den fullkomlighet som väntar. Kallelsen till enhet, den har vi med oss. Och kallelsen till enhet är precis som Jesus tar upp i Johannes evangeliet 17 kapitel när han ber för lärjungarna. Enhetens, det handlar inte om att vi ska ha det trevligt och inte bråka. Utan enheten, den handlar om att världen ska tro. Där ligger en god utmaning för oss, något att ta med sig. Att göra Guds vilja, att be och arbeta för enhet. Så att världen kan tro, så att Guds vilja blir synlig och att Guds rike får komma nära. Guds rike är nära. Idag när vi får fira gudstjänst tillsammans så blir det ju extra tydligt på många sätt. För firar vi gudstjänst så är det en försmak av det som väntar. Det är en doft av himlen som vi möter på jorden. Det blir tydligt i bönen, i ordet, i gemenskapen. När vi på olika sätt får använda det Gud har gett oss för att få dela det vi har fått. Guds rike är nära när vi firar gudstjänst. Och det gäller vare sig om vi lyfter händerna i lovsång eller om vi korsar oss vid den treeniges namn. Guds rike är nära när vi firar gudstjänst. Gudstjänsten och gudstjänstgemenskapen är helt avgörande för Guds folk. Det har varit så i alla tider. Och jag ser inget som helst skäl till varför det inte skulle vara så idag. Låt oss därför göra det gamla stridsropet från forntiden till vårt. Och forntiden är i det här fallet inte fornkyrkan utan det är 1970-talets början, så vitt jag förstått. Låt oss göra stridsropet till vårt. Den som missar en mässa missar en massa. Och det är faktiskt så att till och med en gudstjänst utan nattvard som den idag, den är också värd att vakna för. För Guds rike kommer nära. Vänner, Guds rike är nära. Inte bara för att vi firar gudstjänst utan också där vi är. Inte för att, bara för att vi är advent och inkarnationen närmar sig. Utan också därför att, rent logiskt, vi har aldrig varit närmare Jesu återkomst än vad det är nu. Och om 5 minuter kan jag säga samma sak och det är lika sant. Allt som han sagt, allt som han har lovat kommer att ske förr eller senare. Allt som är bestämt, det som står skrivet kommer att ske förr eller senare. Allt som Gud har sagt kommer att gå i uppfyllelse. Och den dagen, Herrens dag, den kan vara skrämmande. Men vi får komma ihåg dels bilden från Mika att då ska svärden smidas till plogbillar. Och vi får också komma ihåg Jesu ord från evangeliet som vi fick höra och läsa. Räta er och lyft era huvuden till er befrielse närmar sig. Den dag då Guds rike bryter in fullt ut. Det är en bävansvärd dag. Ja, det kan till och med vara en fruktansvärd dag. Men inte en dag att vara rädd för den som tillhör Herren. Utan det är en dag där vi kan räta oss. Vi kan lyfta våra huvuden. Den dag då den fullkomliga befrielsen, inte bara vår, hela skapelsens fullkomliga befrielse, blir fullt ut genomförd. Och det här kan vi ju ana redan nu på olika sätt. Vi kan se det i mötet med människor. Hur, om vi får dela vårt liv. Hur befrielse från olika slags fångenskap, själslig, andlig, kroppslig, hur det får människor att gå från missmod och hopplöshet till att ibland rent bokstavligt räta sina ryggar, lyfta på blicken och få en helt ny uppenbarelse. Vi kan se det i historien, om vi tittar i kyrkans tidigaste historia. Vi ser hur marginaliserade och undanskuffade människor, inte sällan från Galileen, det vill säga motsvarigheten till Norrlands inland, rent kulturellt i denna tid. Hur de marginaliserade och undanskuffade genom Guds ord, genom andens kraft i kyrkan bygger upp något helt nytt. De tar plats som hjältar. Inte som världsförbättrare, men som världsförvandlare. Som evangelister, som profeter, som herdar, lärare, som apostlar. Och inför historiens herre är inte någon enda av dem, gammal eller ung, man eller kvinna, glömd. Tvärtom så vet vi att skyn av vittnen lovar Herren, trons profeter och apostlar. Änglaskaran klädd i vitt. Och några av er känner igen psalmbokens första psalm, tror jag andra versen, nej tredje versen. Ingen är glömd. Och även om inte vi känner igen dem alla, vi minns inte alla namn, så vet vi att Gud minns dem. Några av dessa hjältinnor, några av dessa hjältar är också ihågkomna av kyrkan. Kristi kropp på jorden. Vi minns dem som förebilder, som föregångare. Sådana som genom dopet och tron förenats med Kristus, gått före oss. Några är kända i hela världen. Någon annan kanske var din söndagsskollärare eller någon som betytt någonting för dig och kanske bara känd i en liten krets. Stort och smått, de som varit gått före oss som lärjungar till den uppståndne Herren. De kan med rätta kallas för heliga och helgon. Och då inte helgon enbart i en betydelse att man är kanoniserad av påven eller av motsvarigheten i de ortodoxa kyrkorna. Utan de som gått före, De som är hemma hos Herren, de som haft betydelse, burit tro och vittnesbörd i sina liv och med sina ord, de kan med rätta kallas för det. Och då får vi minnas att där helgonen var och där helgonen är, där är Guds rike nära. För jag tror att den bästa definitionen på vad som är eller vem som blir ett helgon, en som är en definition som är bred och som jag tror att alla kristna i alla tider kan ställa upp på, den är denna. Ett helgon är i grund och botten en människa som frågar Gud: vad vill du med mitt liv? Och som när hon får svar eller får en kallelse försöker följa den. Och det kan ta vägen om de lilla sakerna i människors mått att mäta. Och det kan ta vägen om det stora. Jag har fått förmånen att i höst läsa en kurs på Bjärka Säby om 1500-tals teologi. Och fick läsa en spansk munks självbiografi, Ignatius av Loyola, som grundade jesuitorden. Och han nämner att i en stad som heter Manresa möter han en kvinna. Hon var gammal. Man får lite grann känslan av Symeon och Hanna i templet. För hon var känd i nästan hela Spanien. Vi vet inte vad hon heter. Hennes namn är glömt av oss. Men genom Ignatius vittnesbörd får hon i alla fall känd som en kvinna som till och med kung Filip den andra av Spanien hade besökt henne för att få andlig vägledning. Det är alldeles uppenbart att helighet och Kristus efterföljd behöver inte. Det får gärna sitta också hos den som bär prästkragen eller biskopsinsignierna. Men det är också någonting som vi alla är kallade till. Och det visar sig att hon har en alldeles avgörande betydelse för honom att komma rätt i sin vandring med Jesus. Så det är klart, vad hade jesuitorden ens funnits om inte den här kvinnan i resa någon gång långt, långt tidigare fått en kallelse av Gud och följt den? Det har vi ingen aning om. Och vi vet inte vem som i sin tur influerade henne. Men vi kan ana att det börjar med Herrens verk i Jesus Kristus. Det så långt kan ni förstå. Där helgonen är, där är Guds rike nära. Och främst av de som gått för oss i tro, det är ju naturligtvis Maria. Vi ska inte gå händelserna i förväg. Fjärde advent råkar ju vara julafton i år, så jag hoppas att snegla lite grann på fjärde advents evangelietext innan ni läser julevangeliet. Så ni får mer henne också. Herrens moder är temat för fjärde adventssöndagen. Då ordet blev kött och tog sin boning bland oss. Och rent krasst, det kan ju gå för var och en av oss att tänka, i alla fall för mig, att okej, definitionen är klar och tydlig. Ett helgon är den människa som tar reda på Guds vilja med sitt liv och sen följer den. Den är inte svår. Den kan vi alla lära oss utan till. Men ibland kan det vara infernaliskt svårt att följa Guds vilja. Men på samma sätt som att ska vi till himlen så får vi stå ut med varandra. Så är det också det att ska vi till himlen så kommer vi förr eller senare att behöva bli helgon i bemärkelsen att vi följer Guds vilja. Och då kan vi lika gärna börja nu och följa Jesus. Faller vi så finns förlåtelsen och vi får resa oss upp igen. Men vi får försöka leva helgonlikt, hjälpa varandra, stödja varandra, bära varandra som gemenskap. Så att vi får chans att leva liv där Guds rike får bli synligt och glimma till också idag. Det närmar sig slutet. Det kan behövas något handfast råd. Så ta fram dina händer och titta på dem. De flesta av oss har två händer. Inom fall då någon av er har en hand av födsel eller ohejdad vana, så är den handen fullt ut giltig också. Dina händer är Jesu händer. Dina fötter får vara Jesu fötter. Det är inte de enda händer eller fötter som Jesus har i världen. Men om vi är en kropp med Kristus som huvud, så får också våra händer vara Jesu händer, våra fötter vara Jesu fötter. Och de här händerna är Jesu händer och fötter, oavsett hur gammal du är, oavsett vem du är, oavsett var du bor, till och med frösebor, brunflobor och östersundsbor och andra jämtar, till och med om du kommer från något helt annanstans i världen, inklusive Tollarp Marie-Louise, så finns det hopp. Dina händer kan få vara Jesu händer, dina fötter får vara Jesu fötter. Här och nu. För från den dag då Jesus lämnade sina lärjungar, den första Kristi himmelfärdsdag, den ursprungliga, den som vi påminns om på påsk, 40 dagar efter påsk, 10 dagar innan pingst. Från den till Herrens dag, det som vi läst om idag, då Jesus kommer åter i härlighet. Så är det våra händer och fötter som förväntas göra jobbet. Vi är inte hjälplösa, för Herren har sänt sin ande till oss och vill styrka oss, leda oss och hjälpa oss. Men det är likväl våra händer och våra fötter. Tänk att vi fått det förtroendet. Det är något helt fantastiskt. Och tänk också på att de människor som du möter, de människor som jag möter, alla är vi skapade till Guds avbild. Så varje människa du möter, varje människa jag möter, det är en människa som bär med sig något gudalikt, är skapat för evigheten och är ett kungabarn. Guds rike är nära i varje människa vi möter, i det att hon är skapad till Guds ära, till Guds avbild. Det kan faktiskt förändra när vi har med oss det. Det kan förändra hur vi ser på varandra. Något att fundera på. Guds rike är nära. Låt oss i tacksamhet för vad Herren har gjort för oss ta med oss det under resten av adventstiden. Så vi gör de vanliga sakerna. Mätta de hungrade, trösta de sörjande, styrker de modlösa, delar tro, delar liv. Och gör det i enighet, helighet och kärlek. Det vanliga helt enkelt. Och vi får göra det så att världen vågar, hoppas och kan tro på att adventstidens stora budskap är riktigt. Att Guds rike är nära också idag. Låt oss be.